Som sagt, tacksägelsedagen idag. Jag ska läsa texten ifrån Lukas evangeliet och det 17 kapitlet och vers 11 till 19. Och är det någon som vill läsa med i detta så finns det då på sidan 1738 i psalmboken. Lukas 17, 11 till 19. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by så kom där 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit så blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Och med hög röst prisade han Gud, kastade sig på marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: blev inte de andra 10 rena? Var är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen: stig upp och gå, din tro har hjälpt dig. Jag ska berätta en liten anekdot. Jag tror jag har berättat den förr här faktiskt, men jag har något svagt minne av det, men vi prövar den ändå. Berättas om en präst i England faktiskt. Den anglikanska kyrkan där, som hade en katt. Och en dag så lyckades den här katten klättra upp i träd och kunde inte komma ner. Och han ropade och han lockade på den här katten och det gick inte att få ner katten. Och sen så funderade han på hur han skulle göra. Det var ett ganska klent träd där. Så att han tänkte: om jag binder ett rep ganska högt upp och så drar jag med min bil, så kommer ju då trädet att böja sig och så kan jag ta ner katten. Och mycket riktigt så gjorde han ju så, band repet i dragkroken på sin bil, boxerade och trädet vek sig. Och när han skulle då gå ut och hämta, plocka ner katten, så gick repet av. Och trädet slår upp så här och katten försvann ut i världen. Sen gick det en tid, på veckor kanske, så skulle prästen gå och handla och mötte där en församlingsmedlem som han visste var oerhört, tyckte väldigt illa om katter. Det finns ju folk som gör det. Och han noterar att hon köpte kattmat. Och så sa: har du köpt katt? Har du skaffat katt? Så, ja, det blev så, sa hon. Men du tycker ju inte om katter. Nej, men du vet, min dotter har ju tjatat så hela tiden på att vi ska skaffa katt. Och jag har sagt: nej, det blir ingen katt. Och så plötsligt så säger dottern så här: men om jag nu ber till Gud och Gud skänker mig en katt, får jag behålla den då? Ja, det får du, sen. Och dottern går ut i trädgården och ber till Gud, då kan du tro det eller inte, det kommer en katt från himlen farande. Och den här väcker ju då 2 frågor, nämligen: det ena är, hur definieras ett under? Det är det ena. Och det andra då, vad är tacksamhet egentligen? Om man definierar begreppet under utifrån en strikt vetenskaplig förklaring, så finns det faktiskt inga under. Därför att, och det är mycket enkelt och logiskt varför det är så, därför att ingenting, säger vetenskapen, ingenting händer utan förklarlig orsak. Och om någonting likväl händer till synes utan förklarlig orsak, så beror det i så fall på att vi ännu inte har kunskap om denna förklaring. Och att tillskriva Gud då en oförklarlig händelse gör inte händelsen till ett under, utan det är bara ett annat sätt att säga att händelsen är oförklarlig, vilket vi redan visste. Bibelns sätt då att se på saken är ju inte vetenskaplig. Och det behöver du inte vara sämre för. Allt måste ju inte vara vetenskap här i världen. Och kanske är det inte ens en motsägelse till det vetenskapliga. Alltså Bibelns syn på detta är att allting som kommer mig till godo, vare sig det kan förklaras eller inte kan förklaras, att det tillskrivs Gud. Jag har med åren blivit ganska gammal och har ofta förmånen, tack vare detta, att minnas att hur det var att möta några av den äldre generationen troende i den här bygden. Och då menar jag den äldre generationen, alltså de som, ska vi säga, Doris föräldrar och Walters föräldrar, och alltså människor som var födda i runt förra sekelskiftet och till och med på 1800-talet en del av dem. De människorna, den generationen, levde i hög grad efter just den här devisen. Alltså en sak, så enkel sak som att få mat varje dag, att kunna äta sig mätt varje dag, låter sig faktiskt förklaras av vetenskapen ganska lätt. Det är mycket enkelt att vetenskapligt förklara hur det kommer sig att man kan få mat även idag. Ändå var det här någonting som man tillskrev Gud och tackade Gud för. Att vädret var gynnsamt, att man kunde få in skörden även detta år. Att fisken gick i näten, att man stod på benen ännu en dag och att vännerna fortfarande var vid liv. Allt detta gick mycket enkelt att förklara vetenskapligt, men var ändå under för dessa människor, därför att de tog emot det i tacksamhet som givet av Gud. Alltså att något märkligt, oförklarligt också ibland hände, det gjorde det nog säkert, även på den tiden. Helande under som var oförklarliga och andra under också. Men de sakerna ansågs inte mer exklusivt, utan snarare som ännu ett tecken på att Gud var god. Alltså ett under, hur oavsett hur stort det kan vara, bevisar faktiskt ingenting om Gud. Utan det säger bara att något oförklarligt har hänt. Men för den som tillskriver Gud då det goda som sker, för den människan så blir även de mest förklarliga händelser som dagligen sker ett under. Jag hörde att författaren Gunnar Edman en gång träffade en man som var så över sig glad för att han hade varit med om ett under. Jag har varit med om ett under idag, säger personen. Och Gunnar Edman säger till den här personen, jaså, bara ett. Och menar då att han själv då dagligen, bara det faktum att han vaknar på morgonen och har kraft att gå upp, äta mat, kunna ta sig an dagen, varje sånt ögonblick är ett under i sig. Det är ett under i sig att man är frisk faktiskt. Det är väl ett under att överhuvudtaget är fred någonstans i världen. Det är väl ett under att vi ännu en dag efter då, i mitt fall snart 60 år, kan stå upp och ta mig an dagen med glädje. Det är ett under. Bara ett under, sa Gunnar Edman. Det var inte mycket. Jag ska ta ett annat exempel. Det finns sjukdomar då som man för 100 år sedan inte kunde bota och som vållade en massa lidande och rent av bleka döden. Sjukdomar och tillstånd som idag betraktas som bagateller på grund av att vetenskapen har gjort framsteg. Själv har jag haft lunginflammation 2 gånger i mitt liv. En bagatell egentligen. Jag fick penicillinkur utskriven bägge gångerna och efter några dagar så var jag på benen igen. Jag har själv förfäder som har dött i samma sjukdom. Under 1990-talet så drabbades jag själv av en depression. Vilket per definition då inte är särskilt kul. Jag har nämligen också sett, och ni har också erfarenhet av människor där depressionen på något sätt har blivit kronisk och har förvandlat då människor, liksom hela livet blir liksom en pina för både den sjuke och för andra. Så det var ju inte precis men en klackspark som jag till slut och tillstod att det var detta jag led av. Doktorn då som satt och lyssnade på det, han plockade då fram en medicin och så sa han så här, ordagrant sa han faktiskt så här. Det här är ingen efterkonstruktion, jag minns det som det var igår. Han sa, Blomberg, sa han, det här är ett litet underverk. Och det var det också. Det visade sig att jag drabbats av min depression. Mitt i en tid... Och i ett samhälle där några riktigt snidade medicinforskare hade uppfunnit en medicin mot just detta. Och efter några veckor så var jag mig själv igen och kunde då fatta de här kloka besluten som jag behövde göra för att få ordning på det livskaos som rådde då vid den tiden. Att vetenskapsmän uppfann en medicin är ju inte något oförklarligt, även om jag inte förstår hur de gör. Men ingen skulle förmodligen se just det som ett under, eller hur? Men att jag då, där och då, fick del av denna upptäckt är ett underverk. Ett bönesvar, eller hur? Och en väg framåt. Om den medicinen inte hade funnits... Eller om inte penicillinet hade funnits när jag hade lunginflammationer och någon i min närhet hade bett om ett helande och jag hade blivit frisk. Borde jag då ha tackat Gud mer för det än när det fanns medicin? Omständigheterna förklarliga. Och berättelsen då om de här spetälska visar ju på samma sak. Alltså det handlar inte om att se saker och ting som oförklarliga eller vetenskapliga. Det är inte, gränsen går inte där. Utan det handlar om huruvida man tar då goda händelser för givet eller inte gör det. Om man ser till vår tid så kan man till och med se livet... Till vår tid va, som vi lever i, så är det ju så att ibland så vill man till och med se livet, hälsan, kärleken nästan som en rättighet att utkräva av medmänniskor, läkarkor, politiker eller vem det är nu som man förväntar ska leverera detta. Den som tar allt det goda som livet trots allt ger för självklarheter eller till och med för självklara rättigheter som ett välfärdssamhälle är skyldigt att leverera. För den personen existerar inga under. Och tacksamhet är knappast heller ett relevant ord i sammanhanget. Vad som gör ett under eller inte ett under har alltså inte att göra med hur oförklarlig en händelse kan vara, utan hur jag ser på allt det som ändå kommer till mig. Att bli oförklarligt botad från en allvarlig sjukdom ska naturligtvis betraktas som ett under, eller hur? Men att vara frisk överhuvudtaget är också ett under. Allt som vi dagligen då tar emot från Gud, förklarligt eller oförklarligt, är under i sig om man väljer att se det på det sättet. Skillnaden mellan den tionde spetälske och de nio andra ligger ju som helt och hållet i frågan om synsättet. Ingenting annat. Och när det börjar ramla katter ifrån himlen så kanske man ändå måste böja sig och ändra åsikt, även om det går emot alla ens principer. Om man vill se det på det sättet. Och ett liv fullt av dagliga underverk är kanske något som erbjuds alla här om vi väljer att tro på det sättet.